lovsa dig, Gud.
Jesus, vi lyfter upp ditt namn. Vi ser hur du reser upp vårt land till att böja sig för dig och ropa ut ditt namn. För du blåser liv i oss så att vi står i brand. Land i brand. Vi böjer oss för dig. Vi ger allt till dig, Jesus.
Oh.
vårt land ska bli helt.
Vårt land ska bli helig mark. Vårt land ska bli helig mark.
Jesus, du är kung här. Vårt land ska bli helig mark. Vårt land ska bli helig mark. Vårt land ska bli helig mark.
Och då proklamerar ut det en gång till.
Vårt land ska bli helig mark.
Vårt land ska bli helig mark. Vårt land ska bli helig mark. Jesus, du är kung här. Vårt land ska bli helig mark. Vårt land ska bli helig mark. Vårt land ska.
Tackar dig för dina stora och mycket dyrbara löften. Vi tackar dig att vi är ett kraft av dem. Kan undkomma den här världens inflytande. Bli fyllda av kraft. Bli upptagna med din vilja. Och se ditt rike komma. Tack Herre att den här dagen vi får ta nya steg tillsammans med dig. Vi tackar dig Herre att du bara skruvar upp din kraft Herre över våra liv, genom våra liv. Herre, vi vill bara ge oss till dig. Jesus, du har köpt oss. Du lever inte längre vi. Det liv vi lever, det lever vi tillsammans med dig och i dig. Vi tackar dig Jesus. Vi prisar dig. Och vi ärar dig. Tack, tack, tack Jesus. Amen. Och vad underbart. Vi står på helig mark nu. Men hela Sverige ska bli fullt av Guds härlighet. Är inte det någonting att leva för? Vad säger du? Amen. Tack så oändligt mycket. Åh. Åh, du ska veta en sak. Jag är så glad över att vara här. Det finns inget ställe jag heller skulle vilja vara på. Jag har varit på resa ett tag och predikat på lite andra ställen. Men här är det jag helst vill vara. Så är det bara. Fantastiskt. Jag är jätteglad över att vara här. Jag är jätteglad över att du är här. Det är inte alla åkt bort denna välsignade helg. Eller slitit ut sig på bröllop. För att varje tillfälle som vi har i Guds hus att upphöja Jesus och att bara höra från honom. Det är enormt betydelsefullt, inte minst i den här tiden. Och vi ska strax öppna Bibeln. Men innan vi gör det så vill vi bara be för dem som åker till Kroatien nu på onsdag. Och som ska vara där och evangelisera. Det är ju Viktor och Emily som leder ett team. Jag tror inte att så många av dem är hemma den här dagen. Men ni är här i alla fall. Mikael och Ingmar kommer att vara med också och tjäna under de där dagarna. Och det är ju nere hos våra gamla goda vänner i Split. Drago Nina Cerno och församlingen Riekna Chivota tror jag den heter. Livets flod. Måste det bli. Det är mindre viktigt, men vad som är viktigt är att Gud får sin väg under den här resan. Och ni som ska åka, Evelina här i alla fall säger jag. Hon ska med och det kanske är någon mer som är här. Rebecka, du ska med va? Det är bra. Amen. Kan inte ni komma fram här så får vi bara, ni får representera hela teamet och så får vi bara lägga er i Herrens trygga händer. Vi tror att Gud kommer och använda er. Där är ju Hanna med. Du satt så nära så jag såg inte Hanna. Nästa resa du gör tror jag är till Tanzania. Jotis profeterar Sri Lanka här. Jag känner jag kanske får börja profetera jag med. Okej, jag bor dock. Men inte samtidigt. Vi har ju redan hört, ni har ju berättat om planerna så. Men det vi inte har hört det är ju hur många är det egentligen som åker. Här står ni ju 5, men det är några till va?
Vi är ju totalt 18 stycken med oss och våran Novalia också. Då är vi 18 stycken som åker. Vilket är jätteroligt. Det är en stor majoritet av tjejer som är med. Vi är 3 grabbar och det är vi lite äldre ledare där som är grabbar. Resten är tjejer, vilket är fantastiskt roligt.
Underbart.
Det kommer bli hur bra som helst. Så det känns superroligt att det äntligen är dags att vi ska åka.
Är det något särskilt som vi ska be för?
Ja, jag är ju så övertygad om att detta blir en resa. Dels för kroaterna där nere och människor som är nere i Split. Men också att det blir en riktig andlig push för våra ungdomar. Mm. Att de ska komma tillbaka helt förvandlade. Fyllda av tro och fyllda av Jesus med allt vad det innebär och redo för allt vad sommaren innebär här hemma i Sverige. Redo att bara ta sig an andra ungdomar och människor som de kommer möta här. Och att Jesus bara får fylla dem med fullt med tro och se att allt är möjligt och att jag kan bli använd. Att jag kan vara en del av detta jobbet som vi gör här i församlingen. Amen. Och inte att det är de som står uppe på scenen eller särskilt utvalda, utan jag kan vara med. Mm. Och det vill vi verkligen att det ska ungdomarna få tag på. Så vi pushar dem och utmanar dem att predika och vittna, dansa och spela drama och sjunga och allt. Och jag älskar alla vara med på allt. Och det är jättejobbigt för vissa tycker det är hemskt. Men jag tror att det är jättebra att utmanas och få prova vingarna. Vi utmanas ju också i hela tiden så att det är jättehärligt.
Mm. Jag hörde om en som ska stå upp och tala för första gången. Och som blir svimfärdig bara den här personen tänker på det. Men det är ganska bra läge att befinna sig i faktiskt. Om man tänker efter. Därför att det är precis där som Gud kliver in. Och där Gud får utrymme. Men nu ska vi bara be för dem och välsigna dem. David, du kan komma upp och bara be för dem också. Och så tycker jag vi står upp tillsammans. Så att de här, som sagt var, de representerar ju ett större team. Och jag tror att Victor nämnde någonting viktigt på duken här innan. Han sa det att vi vill förvänta oss mycket. Vi tror att vi ger utrymme för Gud. Ju mer vi förväntar oss, desto mer utrymme får Gud. Och då blir det otroligt viktigt att vi förenar oss med deras förväntan, deras tro. Så låt oss göra det just nu. Halleluja. Sträck dina händer mot dem. Fader i Jesu namn, vi bara ber för detta team. Vi tackar dig för varje medlem i teamet. Varenda en är otroligt viktig här och vi lyfter dem allesammans upp inför dig. Vi tackar dig Herre för att dina planer är både stora och underbara för dem. Vi ber för församlingen i Split. Vi ber att det här ska få bli en stark injektion in i deras arbete här. Att det ska få bli en välsignelse av stora mått i deras outreach, Herre. Och vi tackar dig, Herre, för att ditt evangelium och ditt ord bär inte boj, utan det ska vara en stor frihet att få förkunna, proklamera, Herre. Och din ande, Herre, när din ande är där i frihet, så vi tackar dig, Herre, att många människor ska få se Jesus. Många människor ska få möta Jesus och många människor ska bli förvandlade av Jesus. Och vi tackar dig för att varenda en av teammedlemmarna är inte bara medlemmar i team, utan de är lemmar i din kropp, Herre. Och din kraft ska flöda genom dem. Dina välsignelser ska vara förlösta genom dem. Så vi lyfter dem, Herre, för mycket beskydd och mycket välsignelse och mycket glädje och mycket äventyr, Herre. Men framförallt att var och en får gå precis i dina planer. I Jesu Kristi namn. I Jesu Kristi namn. Halleluja. Tack Jesus, stä på.
Andes kraft över hela gänget, Herre. Vi tackar dig för smörjelsen, Herre, som bryter igenom där de sätter sina fötter, Herre. Tack för smörjelsen bryter oken, Herre. Där bryts sönder, Herre, där det här gänget går fram. Tack att allt mörker får bara vika, det får bara backa. Och Guds rike får breda ut sig. Tack för tecken och under som följer ditt ord, Herre. Tack för de döva får höra, de blinda får se, de lama får gå. Halleluja. Ora sarabakiri alabande. Och tack för det som händer i alla våra hjärtan, Herre. I hela teamets hjärtan. Tack för din en brand som aldrig någonsin går bort, här, utan bara blir starkare och starkare. Därför att du Gud, du är en förtärande eld, Herre. Ora masiri alabande. Jag tackar dig, Fader. Jag tackar dig. Åh, tack för en ny tid, Fader. En ny tid för församlingen där nere i Split. En ny tid, en tid av tillväxt, Herre. Vi får bara profetera ut det i Jesu namn. I Jesu namn. I Jesu namn. I Jesu namn. Halleluja, halleluja. Och sen tar det här gänget med sig den här elden hem. Och så talar vi ut tillväxt ännu mer här hemma, Fader. Och i ungdomsgruppen och överallt där de går fram i Jesu Kristi namn. I Jesu namn. Amen, amen, amen. Sakiri alabahani.
Halleluja. Vi är jätteglada att ni åker. Vi är lite avundsjuka på er. Men vi ser fram emot det som ni kommer och berätta för oss när ni kommer hem igen.
Måste bara säga att vi har ju fått supertiden för vår outreach. Vi har outreach onsdag och torsdag. Vi är på huvudgatan eller gågatan i Split där det kanske rör sig åtminstone 1 000 människor samtidigt.
Är ni på Riva?
Vi är på Riva och vi har mellan 19 och 22 på 2 kvällar. Pastorn där nere är nästan förvånad att vi fick tillstånd överhuvudtaget där nere och att det kommer bli hur bra som helst. Så var med onsdag och torsdag särskilt och be mellan 19 och 22. För då kommer vi ge hjärnet där nere. Och bara att människor verkligen ska få ta till sig det vi predikar, dansar, sjunger, spelar drama. Det kommer bli en stor seger, tror jag.
Underbart.
Och är det man jättemorgonpigg så får man gärna ställa upp som chaufför på onsdag morgon. Vi åker runt strax efter 5 på onsdag. Vi har lite kort om chaufförer. Så känner man att jag är ändå uppe då. Eller jag har inga problem att gå upp då, så ta kontakt med mig. Onsdag, kanon. Alvesta. Där går tåget och sen åker vi vidare ner till Köpenhamn.
Yes. Kunde köra ända ner om det var så. Tack ska ni ha, tack så jättemycket. Ja, ska man tro pastor Drago så är det ju faktiskt ett mirakel att de har fått tillstånd. Det är nästan, ges inga tillstånd längre för... Den här gågatan, den är ju som en strandpromenad typ som i Monte Carlo. Det strosar jättemycket med folk där varje kväll. 1000 räcker inte. Det är fantastiskt. Vi har här också i kyrkan en person som under veckan har gjort ett av sitt livs största upplevelse. Jag tycker vi måste gratulera Samuel här som har blivit pappa. Till en välskapt dotter var det, va? Ja. Och mamma mår bra. Och ja, det är fantastiskt. Vi tackar Gud för tillökning i familjen och tillökning i församlingen. Amen. Jag vill läsa tillsammans med dig i de sista verserna i Amos bok. Amos är det gamla testamentet. Det handlar om kapitel 9 som avslutar. Den boken och vi ska läsa från den 11:e versen. Det jag egentligen siktar på är vers 13, men för sammanhangets skull så börjar vi i vers 11. På den dagen ska jag resa upp Davids fallna hydda, mura igen dess sprickor och resa upp dess ruiner. Jag ska bygga upp den som i forna dagar. så att de kan ta i besittning vad som är kvar av Edom och av alla hedna folk över vilka mitt namn har nämnts, säger Herren som gör detta. Se, dagar ska komma, säger Herren, då plöjaren ska följa skördemannen i spåren och druvtramparen såningsmannen, då bergen ska drypa av druvsaft och alla höjder flöda över. Jag ska göra slut på mitt folk Israels fångenskap. De ska bygga upp ödelagda städer och få bo i dem. De ska plantera vingårdar och få dricka vinet från dem. De ska anlägga trädgårdar och få äta deras frukt. Jag ska plantera dem i deras eget land. De ska inte mer ryckas upp ur det land som jag har gett dem, säger Herren din Gud. Fader, vi tackar dig för ditt ord. Vi tackar dig för att det bär inte bara dina löften, det bär din kraft. Och vi ber, Herre, att din ande ska ta ordet och att ordet ska planteras och leva i var en av oss. Vi ber, Herre, att du tar ordet och genom din ande bara låter det få vara ett svärd i den andliga dimensionen som förändrar, som avsätter det som ska avsättas och som tillsätter det som ska tillsättas i Jesu namn. Amen. Vi står ju inte helt obekant inför en händelse av ganska stor betydelse. Alldeles i sig. Idag är den 2 juni. Jag är ingen kalenderbitare eller så matematiskt geni. Men jag inser att imorgon är den 3 juni. Och då är det precis en månad kvar till den 3 juli. Och den 3 juli så slår vi upp puttarna på ett stort tält. Och vi bjuder in redan före och under tiden mängder av människor att komma, att höra de goda nyheterna om Jesus Kristus och att ta emot honom. Och när vi gör detta så gör vi det förstås med en tanke att Gud ska verka. Men precis som Victor påpekade innan så har vår förväntan en ganska avgörande betydelse för hur mycket och vad som kommer att ske. Och därför så finner vi det nödvändigt att vi förbereder oss så gott vi kan. Och det gör vi på alla möjliga olika sätt. Bönesamlingarna som du hörde om är ju en viktig del. Men den praktiska förberedelsen är också mycket viktigt. Därför att det behövs alltid strukturer för att bära upp ett andligt arbete och göra det framgångsrikt. Nu står ju vi inte bara på en slags from förhoppning eller vad vi ska säga, utan vi står ju på Guds ord. Det tilltal som det här initiativet vilar på, det återfinns i Jesaja det 54 kapitlet, och därför så behöver vi också bara se på de verserna helt kort. Och från början på kapitlet, Jesaja 54. Jubla du ofruktsamma, du som inte har fött barn. Brist ut i jubel och ropa av fröjd, du som inte har haft födslovärkar. För den ensamma har många barn, fler än den som har en man, säger Herren. Utvidga platsen för ditt tält. Spänn ut tältdukarna där du bor. Håll inte tillbaka. Gör dina tältlinor långa och dina pluggar starka. För du ska breda ut dig både åt höger och vänster. Dina avkomlingar ska få hedningar som arv och på nytt befolka ödelagda städer. Var inte rädd, för du ska inte behöva skämmas. Var inte blyg, för du ska inte bli förödmjukad. Nej, du ska glömma din ungdoms skam och din enketids förakt. Ska du inte minnas mer. För han som skapat dig är din man, Herren Sebaot är hans namn. Israels helige är din återlösare, han som kallas hela jordens Gud. Vi finns i en bygd som har blivit berörd av Guds ande många gånger på väldigt starka sätt genom historien. Det finns här i bygden finns tror jag, 9 kyrkor från 1100-talet som talar om, alltså som fortfarande står kvar, och som talar om att den här delen av Sverige väldigt tidigt var berörd utav Gud och Guds verk. Och sen kanske vi inte vet så mycket om några 100 år, men sen kommer vi fram på 1800-talet och vi ser den ena väckelsen efter den andra som berör det här landet och inte minst de här bygderna, den här regionen. Och då kan man tänka så här att det bästa har varit. Eller så kan man också tänka att the best is yet to come. Det bästa ligger fortfarande framför. Ska vi tro på Guds ordet, vilket vi ju brukar rekommendera, så säger Herren så här i Jeremia, tror det 29 kapitlet. Jag vet väl vilka tankar jag har för er. Det är att det bästa var för 100 år sedan. Eller? Nej. Han säger inte det, utan han säger jag vet väl vilka tankar jag har för er. För att ge er en framtid och ett hopp. Och precis som inte detta vore nog så har vi under de senaste 20-25 åren, i synnerhet av den här församlingens tillvaro, så har vi fått så många hälsningar, profetiska hälsningar, tilltal, ord av olika slag som har lovat oss att Gud vill göra fantastiska saker här. Saker som självklart berör den här bygden, men som kommer att, vars effekter kommer att nå mycket, mycket längre. Det talas om att det ska beröra nationen. Det talas om att det ska befrukta andra nationer. Och när man har hört det där ganska länge, men inte sett det, då är det ju rent psykologiskt så att man försöker finna en modell för att leva med detta. Men nu händer någonting som inte har hänt tidigare. Nu ges oss någonting som vi inte tidigare har haft tillgång till. Och då är frågan om, och det är den frågan jag vill ställa lite grann idag. Är det nu som Gud kommer att sätta i verket det som han har talat om, det som han har lovat? Och då kan man tänka så här, och jag tänker med ett scenario, det är kanske bäst att fråga Gud om det. Och då har vi för det första, Gud, är det nu som de här profetierna och löftena ska gå i fullbordan? Och då kan Gud mycket väl svara, nej det är det inte. Fortsätt att arbeta, det kommer. Allt som jag har lovat, det kommer jag också att göra. Eller kan man tänka att man ställer samma fråga till Gud. Säger Gud, ska du i detta år förnya dina gärningar? Är det nu det ska bli verklighet, allt det som vi drömmer om? Och så kan Gud säga, ja. Och då säger vi förstås, ja. Eller skulle man också kunna tänka sig ett tredje scenario. Där vi ställer samma fråga till Gud. Och där Gud säger, det beror sig på. Det beror sig på dig. Det beror sig på er. Om man tittar på det första scenariot. Det vill säga Gud säger, nej det är inte nu. Men ge inte upp för det kommer. Då vet vi att om vi talar om Guds verk, om vi talar om Guds planer och Guds ingripande i historien, så har Gud en tidtabell. Det står till exempel om att när Jesus skulle komma så jag tror det är Filipperbrevet, när tiden var inne sände Gud sin son. Född av kvinna och ställd under lagen. Så Gud har en tid. Och den tiden, den kan vi förstås få tag på och leva i, eller också så kan vi missta oss angående det. Men om vi tänker det andra scenariot, att Gud säger, ja, det är nu. Då har vi också bibelord som pekar åt det hållet. Till exempel det faktum att vi lever efter Golgata och att alla Guds löften har fått sitt ja genom Jesus Kristus. Att Bibeln säger tydligt, idag är frälsningens dag. Nu är den välbehagliga tiden. Om vi då tänker det tredje scenariot, där Gud säger det beror sig på, så vet vi ju precis, jag höll på att citera ut hela bibelordet där, men jag hejdade mig, att alla Guds löften har i honom fått sitt ja, och därför får de också genom oss sitt amen, för att Guds vilja ska ske. Så sätter det oss i en position som är ganska avgörande. Är det nu eller är det inte nu? Ja, Gud är allsmäktig. Det är Gud som bestämmer. Men Gud har också delat sitt bestämmande med oss. Jag vet inte hur många människor jag har träffat de senaste veckorna som har analyserat nuläget. En del kanske jag inte ens har träffat, men man skriver på sociala medier och så vidare. Och man med rätta omgör sig över situationen i vårt land, i världen överhuvudtaget. Det är mycket som ser mörkt ut. Det är mycket som ser hopplöst ut. Det är mycket som är upprörande. Det är mycket som går oss som älskar Jesus och som vill se hans rike, som går oss emot. Mycket av utvecklingen pekar käpprakt åt fel håll. Och man behöver inte vara en särskilt stor profet för att se det. Men självklart så kan man på olika sätt kommentera det, och man bör ju förstås förhålla sig till det. Och vi som kristna, vi har fått en kallelse av Gud att vara en röst för rätt och rättfärdighet, för sanning och allt som är gott. Och vi får inte ge upp i det. Men ibland så tror jag att vi blir lite missriktade. Jag såg om en intervju med en företrädare för en av kyrkorna i Sverige. Då fick frågan, ni har ju tappat nu, sen 2011 har ni tappat 7000 medlemmar. Hur tänker ni hantera det? Ja, vi måste ju vara relevanta i folks tillvaro och vara aktuella. Vi tror att det är viktigt att vi talar om miljön och migrationen. Och det är ju två viktiga frågor, absolut. Det berör många människor. Det finns mycket tankar och åsikter om det. Men om man sträcker sig efter tillväxt, så tror jag att man behöver kanske jobba med fler frågor. Framförallt behöver man jobba med evangeliet. Därför att det är evangeliet som är Guds kraft till frälsning. Men min tanke här idag, mitt sikte med den här dagen, det är att du och jag ska lite mer våga kliva fram, att du och jag ska ta för oss lite grann mer. Jag vill bara nämna om ett par av de tilltal som har kommit och så att säga utmana lite grann. Kan vi tro, kan vi sträcka oss efter att det här, det faktiskt är nu som det ska hända? Det ena vill jag hämta, många av er har ju hört det här. Det här var han kallade det själv ett profetiskt intryck. En respekterad broder, både svenskt och internationellt, som Gud väckte och visade honom. Han säger att jag drömde i vaket tillstånd. Och han relaterar bland annat så här. Han säger, apropå det som ska börja här om en månad. Här är öppnat ett nytt fönster över Sverige. En ny våg bryter fram. Tre män är på framkanten av vågen. Vågen rullar in och blir till ett tält på ett antal platser på en Sverigekarta. Några inne i landet, några vid kusten. Jag vet inte hur många eller vilka platser. Tältet är en gestaltning av Herren och en uppenbarelse av tabernaklet. Mitt ibland folket på dessa orter i ett helt nytt ljus. Ni skickas ut med ett uppdrag att starta en väckelse. En Jesusväckelse 2.0. En annorlunda väckelse. Tre avgörande steg finns före att resa upp de äldste i städerna. Jag ser flera möten där Herren skapar förutsättningar för det som komma skall. Under tiden, high praise och Guds ords predikan. Frälsning för många som vill rycka Guds rike till sig. Under och tecken sker. Befrielse, big time. Efter, göra lärjungar. Kan du och jag tänka oss att det här var ett ord från Gud? Kan du och jag tro i sådana fall att det är nu som det ska bli en verklighet? För vi har levt så länge med ett hopp. Hoppet säger i en framtid, vi vet inte riktigt när, men då kommer Gud att utgjuta sin ande än en gång över det här landet. Då kommer Gud än en gång och dra många människor in i sitt rike. Men det ligger någonstans framför. Om det är nära eller långt borta kan vi inte sia om. Men vi vet att det kommer att ske. Så fungerar hoppet. Hoppet har alltid med framtiden att göra. Men tron handlar alltid om ett nu. Och tron är det som behagar Gud. Och tron är det som sätter Guds armar i rörelse i den här världen. Tron är det som drar ner Guds härlighet och gör utrymme för Guds planer. Så frågan är inte, hoppas vi på en väckelse? Frågan är, vågar vi tro på att den väckelsen börjar nu? Det är det avgörande. I Amos, det nionde kapitlet, så talas det om en tid när, och nu får jag nästan slå upp det för jag läste det här på engelska. Så att jag tar det ordagrant. Se, dagar ska komma, säger Herren, då plöjaren ska följa skördemannen i spåren och druvtramparen såningsmannen. Då bergen ska drypa av druvsaft och alla höjder flöda över. Det vill säga, det kommer att komma en tid då allt arbete kring skörden, både såningsarbetet, skördarbetet och förberedelsen för skörden, där allt bara sammanstrålar. Jesus anknyter till detta i Johannes det fjärde kapitlet, där han utmanar lärjungarna och säger att ni säger att det är 4 månader kvar till skördetiden, men jag säger lyft er blick och se hur fälten har vitnat till skörd. Och så säger han att de som sår och de som skördar får glädja sig tillsammans. Så någonstans kom en tidsperiod då betoningen flyttas ifrån såningsarbete till skördarbete. Vågar vi tro att det är nu? Nu ska vi läsa i andra Petrus brev och det tredje kapitlet. Första Petrus, andra Petrus. Och för sammanhangets skull så börjar vi också där i början på kapitlet. Det tredje. Andra Petrus 3. Detta är nu det andra brevet som jag skriver till er, mina älskade. I båda har jag med mina påminnelser velat väcka ert rena sinne. Så att ni tänker på det som är förutsagt av de heliga profeterna och på budskapet från Herren och Frälsaren som ni har hört från era apostlar. Innan vi läser vidare så vill jag bara nämna om ett andra profetiskt tilltal. Det har kommit väldigt många lokalt som har uttalats här i de här lokalerna, i andra lokaler som vi har haft och i den här bygden. Men till exempel för några år sedan, jag tror det var när vi precis hade flyttat in här i de här lokalerna, så kom en broder, tappar jag bort hans namn, det kvittar, en engelsman som är gift med en svenska. Boende, då var de i USA, men nu bor de i Malmö. Jobbar mycket i Afrika. Ja, namnet fattas mig just nu. Men han var här för en gång. Har aldrig varit här innan, visste ingenting om oss. Men upplever när han ställer sig här att Gud ska göra något speciellt på den här platsen. Och så säger han så här, och det fastnade särskilt hos mig. Han sa så här. Han sa först, Gud kommer att öppna en källa här. Och det profeterade förresten Roger Larsson när vi hade tältmöte bakom Kulturhuset i förra årtusendet. Då profeterade Roger Larsson om att Gud kommer att öppna en källa på denna plats. Och jag och Hasse Jonasson, vi fick häva väck stenen som låg över källan. Kommer jag ihåg, han gillade sådana här profetiska handlingar. Men så säger den här svenska amerikanen då, han säger så här, Gud kommer att öppna en källa på den här platsen. Och många, 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 många kommer att komma hit för att dricka. Vågar vi tro att det var just den här tiden som Herren pekade mot? Och så vill jag nämna om en syn som inte jag har haft, men som en man som jag har väldigt stort förtroende för har haft och som har varit omtalad under många år nu i Sverige. Daniel Wiklund såg, jag tror 2001, såg en syn där han såg hela Sverige. Och han såg att över hela landet så fanns Herrens härlighet. Men Herrens härlighet var högt uppe. Och han förstod att det var inte det som var Guds plan. Men medan han funderade över detta och såg det här, alltså Guds närvaro vilade över landet, men det påverkade inte landet. Så säger han så här, och jag kommer ihåg det nästan ordagrant, han sa, medan jag såg på detta och funderade på vad det stod för, så hörde jag ett rop stiga upp från någonstans i mellersta Småland. Och när det ropet steg upp till himmelen så föll en stor bit av Guds härlighet ner till marken och en eld började brinna. Han sa, det här ropet, det var ett starkt rop, men inte först och främst i form av volymmässigt, utan det var en intensitet, det var en desperation i detta rop som gjorde att det hade en sån styrka och fick en sådan effekt. Man sa, när den här elden hade börjat brinna så såg jag hur det här upprepades på plats efter plats. Ett rop gick upp, härligheten föll ner, elden började brinna. Och till slut såg jag hela Sverige stå i brand. Jag har tänkt på det här många gånger, det var ju aktuellt då, var i början på 2000-talet och sen glömde man bort det. Men sen var jag väldigt starkt påmind om det, tror jag, av Guds ande. När vi hade bön i missionskyrkan för några veckor sedan. Och sen har jag inte kunnat släppa det. Och jag har alltid tänkt så här angående, jag vet att det är så många som har, i synnerhet här i Småland då, eftersom det talades specifikt om någonstans i mellersta Småland. Så är det så många som liksom ser Smålandskartan framför sig och säger, det är här det ska börja. Och det är inget fel i det, men jag har alltid tänkt så här, det har ingen betydelse var det börjar. Bara det börjar. För börjar så vet jag att vi kommer få del av det. Och börjar det i Jönköping, ja, då åker vi dit. Börjar det i Karlskrona, ja, då åker vi dit. För vi är hungriga, vi vill ha det här, vi tror Gud om detta. Men nu var det någonstans i mellersta Småland. Torbjörn kom och berättade för mig om en upplevelse han och Agneta hade tillsammans med Daniel i det där klippet när synen var färsk. Och där Daniel hade sagt att jag är ganska säker på att det var precis här i den här bygden som jag såg elden falla. Man kan dra extrema växlar på detta, eller man kan helt avhålla sig från det. Men jag tror att Gud, när han talar och när Gud pekar, så är det sällan att det bara liksom, han viftar till med handen. Det råkade bli så där. Utan Gud är väldigt specifik. Gud är väldigt målmedveten. Och då är min fråga, som är frågan för dagen då. Vågar vi tro att det handlar om här och nu. Därför att det är betydelsefullt. Det är betydelsefullt vad vi gör. Det är inte bara upp till Gud, det är upp till Gud och oss. Och vår förväntan, eller vår tro, eller alltså det vi gör. Det kan endera lösa eller binda. Enligt med Jesu ord i Matteus 16, där han säger, jag har gett dig himmelrikets nycklar. Och alla är överens om att på ett eller annat sätt så handlar det bibelstället om församlingen. Jag har gett dig himmelrikets nycklar, den ni löser ska vara löst, den ni binder ska vara bundet. Vågar vi ställa oss upp och lösa Guds planer för den här bygden, för det här landet i vår tid? Någonstans börjar väckelsen i Sverige, för Gud har lovat att väckelsen ska komma. Gud har lovat och sagt och bedyrat att han inte är färdig med det här landet. Han handlar inte med människor och nationer i enlighet med vad de eller vi eller nationen förtjänar. Utan han handlar med nationer i enlighet med sin ord. Men han samarbetar alltid med Guds folk. Och här står det att Petrus säger, jag vill påminna er. Jag vill att ni ska tänka på vad som är förutsagt av de heliga profeterna. Jag vill att ni ska tänka på budskapet som Herren och Frälsaren har förmedlat genom sina tjänare. Och sen fortsätter det i vers 3. Vi ska läsa det och sen ska vi strax avsluta den här delen och fira Herrens nattvard. Framförallt ska ni veta att i de sista dagarna kommer hånfulla människor som drivs av sina begär och som hånar er. Och säger, hur går det med löftet om hans återkomst? Sedan fäderna dog har ju allt fortsatt precis som det varit sedan skapelsens början. De bortser medvetet från att det för länge sedan fanns himla och en jord som uppstod i vatten och genom vatten i kraft av Guds ord. Genom vatten och Guds ord dränktes den dåtida världen och gick under. Nu kan jag lämna tolkningen av de här bibelorden till ett annat tillfälle. Men de himlar och den jord som nu finns har genom samma ord sparats åt eld och bevarats fram till den dag då de gudlösa människorna ska dömas och gå under. Men en sak får ni inte glömma, mina älskade. För Herren är en dag som 1000 år och 1000 år som en dag. Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte så som en del menar. Nej, han har tålamod med er eftersom han inte vill att någon ska gå förlorad. Utan att alla ska få tid att omvända sig. Men Herrens dag kommer som en tjuv. Och då ska himlarna försvinna med våldsamt dån. Och himlakropparna upplösas av hetta. Och jorden och dess verk inte mer finnas till. När nu allt detta går mot sin upplösning. Här har vi ganska lätt för att skriva på var och en av oss. Det verkar som den här civilisationen. Och kanske hela världen håller på att gå mot sin upplösning. När nu allt detta går mot sin upplösning, hur heligt och gudfruktigt bör ni då inte leva? Medan ni ser fram emot Guds dag och, nu kommer det som är det viktigaste idag, påskyndar dess ankomst. Här har du vad jag tror är en oerhört betydelsefull nyckel. Du och jag är satta här i den här världen. Inte bara för att vara åskådare. Inte bara för att oja oss över tillvarons otillräckligheter. Inte bara för att skylla på den onde. För det vi fattar ju alla. Det är inte Gud som ligger bakom all förstörelse. Men vi kan påverka. Vi kan påskynda Guds dags tillkommelse. Det är ett ord som jag läste i Jona bok häromdagen som triggade igång alla de här tankarna faktiskt. Vi kan slå upp den också då. Och så får jag sluta där. Jag inser att jag är ganska utmanande i det här budskapet. Men det var meningen. Vi känner alla till, tror jag, som är här idag. Vi känner till berättelsen om Jona. Jona får en uppgift, en kallelse från Gud. Men han vill av olika anledningar inte lyda den kallelsen. Utan istället beger han sig iväg åt motsatt håll. Och det är ju förstås bara Jona som reagerar så. Men för Jona så kommer det till en punkt där det inte går att smita. Och berättelsen så ger han sig iväg på en båt. Han ska iväg långt bort, troligtvis. De tror att det där kan ha legat ända bort i Spanien. Det var typ så långt man visste att man kunde komma. Fast han skulle åt Nineve. Jag pekar åt fel håll när du är vädersträckorna, men du är med, va? Men då kom en stark storm ner över båten. Och folk ombord, de klarar inte av att mästra den här situationen. Utan de börjar ropa, var inte sina gudar. Men Jona, han ligger längst ner i båten. Och vad gör han? Han sover. Och ibland så kan vi komma på oss själva med att vi har somnat. Det är inte så att vi är andligt döda. Men vi är inte riktigt andligt pigga heller. Vi finns i någon slags dvala. Vi liksom bara är. Vi går till kyrkan. Vi kan läsa vår bibel och så vidare. Men vi är inte riktigt där som Gud tänkte att vi skulle vara. Vi har missat någon del av den kallelse som Gud har för oss. Men Jona väcks av de andras desperation. Och nu tror jag att Gud håller på att väcka sitt folk genom den desperation som många människor i världen upplever. En förtvivlad mamma ringde till mig för någon vecka sedan och sa, jag har en dotter. Och hon har plågats i mer än 10 år nu av stark psykisk ohälsa. Sjukvården heter det, ska jag säga. De har inte klarat av att hjälpa henne. Det enda de gör är att skriva ut starkare och starkare mediciner. Så hon är fullständigt drogad. Men hon har sagt till mig, mamma, jag tror inte att sjukvården kan hjälpa mig. Det är bara Gud som kan hjälpa mig. Både mamma och dotter tror på Gud. Så de har, när dottern har mått tillräckligt bra, så har de åkt till någon kyrka. De har bett om hjälp. Men skam till sägandes så har de inte fått någon riktig hjälp. Människor har inte vetat riktigt hur man ska hantera det här. Och det är inte lätt. Det är inte lätt att möta svår psykisk ohälsa med en massa olika uttryck. Någon hade bara egentligen konstaterat, du har ju demoner, men det hade inte bett för henne. Och det hade liksom bara lagt sten på börda. Och så när jag hade lyssnat på henne så sa jag, du, sa jag, jag tror att vi kan hjälpa din dotter. Åh, sa hon. Jag blir så oerhört glad över att höra de orden. Ja, det är ingen som har sagt detta. Och nu fick jag hopp, sa hon. Jag har varit hopplös så länge. Nu känner jag att hoppet vaknar igen. Men det finns så mycket sådant. Jag tror att Gud vill skicka dig vår väg för att om möjligt väcka oss. Så att inte vi bara stormar som bara den i världen. Men vi är ganska obekymrade. Vi sover i vår kyrka. Men så, vi har inte kommit till det här. Min vakna vers. För den kommer lite senare i kapitlet. Det de gör då, det är att de väcker Jona och säger, kan inte du ropa till din Gud? Vi jobbar alla här. Var och en ropar till dem, det de tror på. Men det hjälper inte. Kan du ropa till din Gud? Och nu måste vi nästan bara läsa de här versarna. Först kan vi bara berätta med att de vill liksom ta reda på varför drabbar det här oss. Det här är helt övernaturligt. Hur kan det här drabba oss? Och så kastar de lott och så faller lotten på Jona. Den enda som tror på Gud. Varför ska lotten falla på honom? De här var ju hedningar hela bunten. Och då kommer de till honom och säger, måste du bara berätta, vem är du? och vad har du gjort? Vilket folk tillhör du? Va? Och så säger han i vers 9, första kapitlet, jag är hebré. Jag fruktar Herren, himlens Gud, som har gjort havet och det torra. Då greps männen av stark fruktan och sa till honom, vad har du gjort? Av det han berättade fick männen veta att han flydde bort från Herrens ansikte. Havet stormade mer och mer. Och de sa till honom, vad ska vi göra med dig så att havet lugnar sig för oss? Han svarade dem, här kommer det nu. Ta och kasta mig i havet så blir havet lugnt. För jag vet att det är på grund av mig som den här starka stormen har drabbat er. Om Jona är en förebild på den kristna församlingen. Om vi är satta av Gud att påskynda Herrens dags ankomst. Det vill säga att utöva auktoritet i den här världen. Då måste vi också sluta och skylla på allting annat. Oja oss över tillvarons hemskheter. Och istället ta vårt ansvar. Om Gud har gett församlingen auktoriteten, men församlingen inte har utövat auktoriteten, då har ondskan fått utbreda sig i världen. Och den enda lösningen, det är att församlingen återträder in, de troende, det vill säga du och jag, att vi återträder in i den position som vi måste stå i. Och jag tycker det är så härligt mitt i allt det hemska som Jona är med om. Att han säger, kasta mig i havet. Havet är ju alltid en bild, inte bara på vatten, utan på folkmassorna. Gud vill kasta ut oss i folkhavet. Vi har jobbat bra som församling när det gäller att kasta ut folk ut i missionen, ut i andra delar av världen. Men nu kommer tiden då Gud vill kasta ut oss i det lokala havet. Vågar vi tro att det är nu det ska ske? Då behöver vi också ta konsekvenserna av detta. Då kan vi inte längre hänskjuta åt evangelisten att dela evangeliet med de förlorade. Då kan vi inte längre tänka att det är bönetanterna. De sköter jobbet. Jag har ju ändå så mycket att göra. Jag är mitt i karriären och barnen skriker dygnet runt. När klippte jag gräset sist? Alltså vi måste sluta med en del saker och ge utrymme för andra saker. Vi måste ge utrymme för Guds ord i våra liv. Vi måste ge utrymme för den personliga relationen med den helige ande i våra liv. Vi måste bryta med människofruktan. Vi kan ropa till Gud i 1000 år och säga ta fruktan ifrån mig. Eller också kan vi bara säga fruktan ska inte styra mig. Nu bara går jag. Och så får vi gå ut och ge vittnesbörd om Jesus Kristus. Här tror jag står ett avgörande slag i om den här kampanjen första veckan i juli ska bli allt det som Gud har tänkt att den ska bli. Eller det ska bli en härlig och häftig happening. Några dagar när smorda gudsmän och gudskvinnor kommer hit. Och vi får göra härliga upplevelser. Och så kan vi härda ut några år till. Jag sträcker mig mot det första. Och jag vill att vi som församling väldigt starkt ska sträcka oss mot det första. Amen. Fader i himmelen. Vi vill tacka dig för att allting ligger i din hand. Du tillsätter kungar, du avsätter kungar. Konungars hjärtan är som vattenbäckar i din hand, herre. Det är inget problem för dig, ondskan i Sverige, orättfärdigheten, synden, lögnen som härskar över så mycket, över många människors liv, över media, i politiken, överallt här. Det är inget problem för dig. Vi vet att du är Gud både i himlen och på jorden. Men här vi bara ber att du ska visa oss vår uppgift, vår plats, vår möjlighet, vår auktoritet. Vårt område här är där vi behöver stå upp och vara ljus när mörker övertäcker jorden. Herre, låt oss bara drabbas utav insikt och upplysning, utav uppenbarelse om vad vi kan göra. Och ge oss nåd, Herre, att inte bara konstatera hur läget är. Ge oss nåd och förändra läget. Och tack, Herre, för trons ande som tar det som inte syns och som gör det synligt. Tack, Herre, för trons ande som tar det som vi hoppas på och för det rakt in i här och nu. Vi ber att den anden ska vara starkt utgjuten över oss och över allt Guds folk här i regionen. I Jesu Kristi namn. Amen. 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 Tack så mycket för ditt öra. Vi ska gå över nu och fira Herrens nattvard. Och vi får fram parafernalierna här alldeles strax. Och när vi tar emot Herrens nattvard så finns det också tillfälle att få förbön. Och vi är ju så trångbodda här, va? Även om vi inte är det just idag. Så därför så gör vi. Vilken sida ska vi ta förbön i, Jörgen? Där borta. Så att då kommer man fram typ en bänk eller två i taget. Ta emot gåvorna här framme. Och sen för den som vill få förbön så finns det förebedja här på denna sidan. Och så är du väldigt, väldigt välkommen. Vi lämnar över ord och ton till Jörgen här. Varsågod, Jörgen.